Välkommen Anna Hofsten.
Tack.
Och Ingela Wilner.
Tack.
2014 så var det 39,7% som fick behörighet till gymnasiet. Och 2019 så var det 78,6. Mm. Och ja, så då är den stora frågan. Hur har ni lyckats då? Och skulle ni kunna berätta om förutsättningarna här?
Jag kom hit som rektor på våren 2019 och då när jag gick tillbaka och tittade på vad det var för skola som jag skulle bli rektor för, då såg jag att man har jobbat språkutvecklande väldigt länge på den här skolan, så det fanns väldigt mycket gott arbete som startat redan innan jag kom som säkert ligger bakom de här siffrorna. För Bredäng är ju ett område där väldigt många har någon typ av invandrarbakgrund. Den typiska ungen här på skolan är nog född i Sverige, men en eller båda föräldrarna är född i ett annat land. Men det är också en stor andel som själva är födda i ett annat land. Så väldigt många har ett annat hemspråk än svenska bland våra ungdomar.
Hur många, om ni, procentuellt är det som har invandrarbakgrund?
Ja, jag tror att vi är över 80% som har, om man räknar med att själv vara född i ett annat land eller minst en förälder, ja. Så hamnar vi. Ja. Det här beror ju alltid på definitionerna där. Men kanske runt 20-25% räknas som nyanlända. Någonstans.
Och det betyder att de kom 2015 och senare.
Ja, då har de varit i Sverige max 6 år.
Och vad är det för unika förutsättningar de här eleverna har? Vad är det som gör det speciellt att jobba?
Ja, det jag tycker är speciellt med det här det är att det finns ju några stora invandrargrupper eller invandrarspråk här då, om man tänker på modersmål. Arabiska är ett av dem. Men framförallt att det är så många olika språk. Alltså de kommer från väldigt många olika. Vi har hemspråksundervisning på 30 olika språk. Och det tycker jag är bra, för då blir svenska det naturliga arbetsspråket i skolan.
Det språkutvecklande förhållningssättet, att lära elever svenska så att de klarar sig i skolan och i livet i övrigt. Vad innebär det språkutvecklande förhållningssättet?
Som Anna sa tidigare så är det som sagt något som skolan har arbetat med sedan innan vi kom hit. Så det fanns redan. Vi har en lektionsstruktur. Jag tänker att det handlar väldigt mycket om att i alla ämnen, inte bara i svenskan, att man använder korrekta ämnesord och samtalar om ords betydelse. Och att man medvetet och tydligt vägleder eleverna i vad som förväntas utav dem.
Har du ett exempel hur det konkret kan se ut?
Nej, men det kan vara kanske på SO:n, att det är väldigt mycket begrepp och ord som kan vara svåra att förstå. Och då stannar läraren upp och förklarar, vad betyder det här? Eller kommer ni ihåg förra lektionen? Är det någon som kan förklara för övriga i klassen?
Det var någon lektion jag var inne på som, då talade man ledare, alltså inom elektronik och fysik. Men man gick också in på att ordet ledare kunde ha andra betydelser. Att läraren ändå tog sig lite tid. Känner ni igen det här ordet? Kan det ha andra betydelser? Och att man faktiskt pratar en liten stund om det.
Så att, för du pratar också om det här. Det handlar inte bara om vad man ska göra utan att få lära sig hur man ska göra det, säger Anna Hofsten.
Ja, precis. Alltså jag tror den här lektionsstrukturen som vi har är jätteviktig. Alltså lärarna är väldigt tydliga, vad ska vi göra den här lektionen, hur ska det göras, med vem ska man göra det, var. Och jag tror att vara så här strukturerad, det hjälper ju till för att vara tydlig, vad är det som förväntas. Men jag tror också det ligger bakom, inte bara att våra elever med ett annat språk klarar sig bra. Vi har faktiskt väldigt bra jämna resultat mellan pojkar och flickor. Och det här tycker jag också är jätteintressant. För det ser jag också tillbaka på Bredängsskolan. Att det är inte de här skillnaderna som kan vara.
Nej.
Så det är inte bara bra för den som ska lära sig ett språk. Och en ny språket. Det är också särskilt bra för våra pojkar, tror jag. Att det är så tydligt vad som förväntas. Och då hjälper det till att man faktiskt gör det som läraren vill att man ska lära sig.
Varför tror du att, att resultaten är lika både för killar och tjejer då?
Jag tror det har att göra med att barn utvecklas olika. Tjejer oftast utvecklas lite snabbare. Jag tror att det är rent biologiskt i hjärnan, vad jag förstår från hjärnforskarna, att det är liksom, tar lite längre tid för killar. Och då är den här tydligheten väldigt bra.
Kan du beskriva, jag tror det verkligen, kan du berätta lite mer om hur tydligheten uttrycker sig konkret?
Ja, vad tänker du? Kan inte du berätta om vår lektionsstruktur?
Ja.
Ja.
Nej, men vi har alltså en tydlig vägledning i vad, hur och när eleverna ska arbeta med en uppgift. Men lektionsstrukturen är ju också att eleverna har fasta platser i klassrummet. Att lärarna har skrivit upp på tavlan, vad är det för något vi ska jobba med idag? Vilka mål är det vi ska nå, och att man avslutar.
Mm. Vad kan målen vara konkret? Vad är det, några,
nej, men det är ett visst område, men det kan ju också vara att vi ska svara. Vi ska gå igenom det här kapitlet och svara på de här frågorna inom det här området. Det går ju ut på att det ska vara en tydlig vägledning i vad, hur och när eleverna ska arbeta med en uppgift. I lektionsstrukturen så ska man ju jobba språkutvecklande, att man tänker på det. Att man tydliggör för eleverna att man skriver på tavlan vad det är för något man ska jobba med idag. Om det är ett visst område eller vilka sidor man ska hinna med. Att eleverna har fasta platser i klassrummet så att inte det tar tid från lektionen, utan alla vet vart de ska sitta. Så.
Och sen har ni väldigt tydligt också, ni har era, vad ska man kalla det för, ja, det är era ordningsregler helt enkelt.
Mm.
Som också ger en struktur i skolan. Jag tänkte att ja, den finns på, jag hoppas det är okej för er att jag lägger upp den. För den är väldigt, den är liksom bara en sida, och det är ju väldigt bra.
Vi försöker värda om en trygg skolmiljö. Så, vi har infört en mobilfri skoldag, gäller även på högstadiet. Och vi har hemklassrum, fasta platser i matsalen.
Och just det här hur, ja, hur eleverna ska förhålla sig till varandra. Det är också väldigt tydligt i den här ordningsreglerna.
Mm.
Följer eleverna? Är det att lärarna föregår med ett gott exempel?
Ja, vi försöker.
Ja.
Och på det stora hela så tycker jag att vi har en fin stämning på skolan. Så. Ja. Men det är klart att språkbruket hos våra elever är ett stort problem. Mm. Och vi upplever ju ofta att fula ord och kränkningar uttalas och så, men eleverna upplever ju inte att det är ett problem. Så att där behöver vi ju prata med varandra, och vi får fortsätta jobba på att försöka nå fram att det inte är okej att kalla varandra vad som helst.
Och vi går igenom ordningsreglerna, ska man ju säga, varje år också. Så att den är ute då i klasserna så de får titta på det. Så att de är ju medvetna om vad som gäller. Och alltså våra elever vet precis vad som gäller. Men jag tänker också, precis som du säger Ingla, vi får hela tiden värna om det här. Och markera om det är till exempel kränkningar. Och det tar en hel del tid.
Har ni någon strategi just för, är det att det ja, att det är en snabb respons, eller hur, vad är det som gör att man kan
följa upp kränkningar?
Ja, precis, att man...
Ja, jo, men det har vi ju, och du har ju väldigt mycket föräldrakontakt där, Ingla, också, tänker jag, när det har skett kränkningar.
Ja, första ledet är väl att lärare eller den personal som ser och hör någonting pratar med eleverna och följer upp, och,
ja.
Och sen ibland så kontaktas jag också. Och jag kontaktar vårdnadshavare.
Men... Hur arbetar ni med föräldrar?
När det gäller just kränkningar då? Eller
nej,
överlag? Eller...
för att motivera elever. Och det är i socialt och emotionellt lärande. Så just det här att engagera föräldrar. Det är liksom en grund för det.
Mm. Vi försöker ju ha föräldramöten. Nu har vi inte haft det på grund av corona. Men utvecklingssamtal. Och att man hör av sig till vårdnadshavare, både om det är någonting pedagogiskt, men också om det är att någon inte har uppfört sig eller sagt olämpliga saker.
Om man återgår till det här med språkutvecklande förhållningssättet, för det ska ju genomsyra all undervisning. Går du att säga något mer om det? För språket är grunden för att klara skolan.
Ja, det jag tänker det är att vi hela tiden får jobba med att få in språkutvecklande arbetssätt. Alltså redan när vi kom så jag var inte så van vid det här, så vi begärde in en undersökning. Då kom det faktiskt utvärderare från Stockholms stad för att titta på. Och vi fick väldigt fint beröm just för att många lärare jobbar fantastiskt bra språkutvecklande. Och det är mycket, och att man följer de här reglerna med mycket parövningar, mycket liksom att just träna och använda språket. Och sen har vi nu flera år haft det som ett tema i vår fortbildning på skolan. Vi har jätteduktiga förstelärare med kunskap och som liksom har lett fortbildning och jobbat med olika teorier. Så det är väl 2 år nu som vi har haft det som tema och ett par av förstelärarna har lett det här. Och det har varit helt fantastiskt just att få in det bland alla lärare, också när det kommer ny personal och får med dem. Nu har vi jobbat med det som kallas kooperativt lärande. Och om jag skulle säga väldigt kort, så uppfattar jag det som ett strukturerat sätt att samarbeta och föra ett samtal i klassrummet. För det viktiga är att eleverna får träna språket, träna och samarbeta, hjälpas åt och använda språket. Och då går det inte att ha en undervisning där läraren står och föreläser. Så är det inte hos oss, utan det är väldigt mycket att man jobbar enskilt, man jobbar i par, man sammanfattar. Och olika övningar där vi faktiskt ska sitta så här som Ingla och jag gör bredvid varandra och turas om. Nej, men jag kan tänka att vi har på Bredängsskolan ett stort elevhälsoteam. Och någonstans vill jag komma in på det här, därför att ibland säger man att, alltså det är klart att det är relationer, det är vad lärare gör som gör skillnaden. Men man ska inte heller underskatta att skolan har en ekonomi för att ha ett stort elevhälsoteam. För att när det är jobbigt för en lärare med elever och man inte vet hur man ska ta sig an det här, och det kan vara för att eleven inte lär sig av något skäl, då är ju det här elevhälsoteamet ett jättestöd. Handlar om inlärningssvårigheter, och är det specialpedagogerna. Men det kan också vara att man behöver stöd av kurator, psykolog, skolsköterska, SYV. Det kan vara alla möjliga saker som ligger bakom att en elev, att det har låst sig och inte det sker någon inlärning. Så jag tänker att ett elevhälsoteam är ett jätteviktigt stöd för lärare på en sån här skola. Och också att vi är en ganska stor skolledning. Och det är också ett val, man kan ju vara färre rektorer och ha mer arbetslagsledare. Men jag tänker att det är viktigt för min personal att veta att det finns biträdande rektorer som har tid för samtal och stöttar och som kan vara nära vardagen. Och också har det mandatet som en skolledare har. Och de här sakerna är inte oväsentliga när det gäller att bygga en skola här. För det är mycket föräldrakontakter, och där det finns en fördel att gå in och säga att man är rektor eller biträdande rektor och stötta lärarna. Att man har den tiden.
Mm. Går du att ta ett exempel på en elev som har fått stöd?
Ja, men specialpedagogen hjälper ju till och jobbar med pedagogisk kartläggning, åtgärdsprogram, och framförallt också informera lärarna, sammanställer och ger information som är viktig för att kunna göra extra anpassningar och förstå hur man bättre kan möta eleven. Så att det samarbetet är super viktigt, och vi försöker ha elevprat ofta där antingen specialpedagogen lyfter elever som hon har uppmärksammat eller som har sökt upp henne för att de tror att de behöver hjälp med något, eller att lärare lyfter elever som de har uppmärksammat. Och sen är det ju både i stort och smått. Ibland kan man ju behöva göra då en kartläggning och det ska vidare till utredning eller så, men det kan också vara exempel på små insatser som kan betyda stor skillnad för enskild elev.
Har något exempel? För det är alltid bra med exempel.
Men det kan till exempel vara en elev som har svårt att gå till klassrummet. Alltså komma till skolan men kanske inte vill gå in i skolan själv. Att vi ordnar med en resurspedagog som kan möta upp på morgonen och liksom följa med till klassrummet. Och sen när det är gjort så fungerar skoldagen bra. Eller att man möjliggör för en elev att sitta enskilt och kanske i en lugnare miljö. Och för vissa elever så handlar det om vissa ämnen. Att man kanske kan antingen träffa specialpedagogen någon gång i veckan för att få hjälp att göra en priolista. Att hon går igenom, vad är det för något du behöver göra? Hur ser ditt veckobrev ut? Vad har du för läxor? Vad har du för prov? och hjälper eleven att se vad är det för något du behöver fokusera på först. Prio 1, jobba med det här, se till att det blir gjort, lämna in den uppgiften. Det ska vara klart på onsdag. Sen på torsdag har du det här, då ska du göra det. Det är det många elever som tycker om att få hjälp med.
Den tydliga strukturen.
Ja, verkligen.
Men det låter också när man har läst lite underlag att ni jobbar väldigt mycket på att se den unika eleven och de unika förutsättningarna. Mm. Det här med resursteamet som finns och specialpedagoger som träffar elever som behöver stöd. Ja, och den här informationen som sen vidarebefordras till lärare.
Mm. Ja, vårt resursteam är jätteviktigt och där samlas ju flera professioner. Jag tänker att vi har ju vårt elevhälsoteam, men våra resurser som finns på skolan, socialpedagoger och resurspedagoger, vi träffas en gång i veckan tillsammans med kurator och specialpedagog, och då är jag också med. Så att man lite grann går igenom, vad händer i huset? Hur, är det någon elev som man märker är annorlunda eller verkar må dåligt? Vad kan det bero på? Eller, ja.
Och då får den eleven träffa till exempel specialpedagogen då? Eller?
Ja.
Har ni en psykolog i skolan också? Eller?
Ja.
Ni har det också till och med?
En egen skolpsykolog på 100%. Ja. Väldigt lyxigt.
Ja, det är ovanligt idag. Hur arbetar psykologen? Vad kan psykologen tillföra?
Jag tänker dels har han ett uppdrag att göra utredningar när man kanske misstänker att det är någon, kanske till och med en utvecklingsstörning som gör att ett barn har svårt att lära sig. Vi har även grundsärskola här, så det är en del den typen av utredningar. Men sen också en stor del av hans arbetstid att handleda. Och det kan vara lärare, lärarlag, men också, vi har väldigt många elevassistenter, framförallt på grundsärskolan men även på grundskolan. Och det är ju ett arbete man ofta kommer in på, inte ha någon utbildning till elevassistent. Men säkert ett intresse. Man kanske har gått barn och fritid, att man har någonting, en gymnasieutbildning. Och då tänker jag att den här handledningen med Augustin är väldigt värdefull. Att få bolla med någon, hur ska jag möta det här? Hur ska jag stötta min elev för att liksom klara det här? Så den här handledningen tror jag är jättebra för att man liksom ska öka sin kunskap där och att kunna möta de här elevernas behov och förstå sin roll.
Och Augustin, psykologen, han pratar mycket med lärarna i övrigt om eleverna och hur.
Ja, gör han en kartläggning, då är han ju med eleven ute i klassrummen och följer eleven. Och pratar med eleven och pratar med vårdnadshavarna och pratar med lärarna. Och det görs en utredning, då är det många som är inblandade för att ge alla bilder då av eleven för att förstå hur inlärningssvårigheten ser ut och hur man ska kunna möta den.
Har du något exempel på åtgärder som man kan föreslå? Eller vad säger man? Inte åtgärder, vad kan man säga istället?
Nej, men han gör en kartläggning. Alltså psykologen gör en kartläggning. Alltså varje människa har ju en unik begåvningsprofil. Och det gäller väl just att se den här och ta fram den här bilden. Så att eleven kan se både sina styrkor och var man behöver hjälp. För jag tänker att varje människa vill ju klara så mycket som möjligt själv. Mm. Så även om vi talar om de eleverna med störst behov på särskolan, så har ju alla styrkor i att det finns saker de klarar. Och det tycker jag är jätteviktigt att det lyfts fram, för det är det man får försöka bygga på för att man ska leva ett så självständigt liv som möjligt.
Jag läste en elev som, hon har nog gått här nu, intervjun var från 2019. Mm. Och hon poängterar vad som gör, hon var väldigt nöjd med skolan, och det var just att lärarna gav beröm.
Kul.
Är det medvetet? Just att lärarna också ska ge...
Det hoppas jag. Nej, men att de ger positiv feedback är väl jätteviktigt.
Det tror jag det är för oss allihopa. Alltså man kan nog aldrig ge för mycket positiv feedback. Och det är jobbigt när det blir de här perioderna när man känner att det bara mal på med arbetsuppgifter. Det var tufft. Hela det här coronaåret, tänker jag, stor frånvaro, det har varit svårt att lösa det.
Mm.
Men det är viktigt att pusha och peppa varandra och ge positiv feedback. Det är viktigt att vi som chefer ger det till våra medarbetare, och det är viktigt att skolans personal peppar eleverna. Och det är allting från lärare och resurser, men också matsalspersonalen och vaktmästare. Och de första somrarna när jag var här, och det är ju lite barn i skolan nu också som är på sommarfritid, så upptäckte jag att flera av de som jobbar nere i köket, de kan namnen på alla elever. Så de hälsar på dem och säger namnet när man kommer ner till matsalen. Och jag tror det betyder någonting. Då har man fått en stämning som man blir väldigt glad av som rektor, att den finns.
Hur skapas den här positiva relationen mellan lärare och elever? För det är också någonting som är grundläggande för just att relationen är...
Ja. Verkligen, det är A och O, superviktigt. Eleverna säger väldigt ofta att de känner när lärarna bryr sig om mig på riktigt, säger de. Då vågar de tro på det, eller de märker av om lärarna bryr sig på riktigt, om de tycker om dem. Då har de mycket bättre resultat.
Nej, men jag tänker också med relationer att man måste ha det här intresset. Jag vet inte hur jag ska säga. Vi kan ju peppa och tala om vikten av goda relationer och lyfta liksom vad forskning säger. Men det är också viktigt att vi anställer de personerna som vi tror kan få den här relationen med eleverna. Och som vill det, för att det tar lite tid. Jag tror inte att vem som helst trivs att jobba på Bredängsskolan. Tänk, jag pratade med någon lärare som har varit på olika skolor och som just lyfte det här, att det här är en skola där du måste lägga mycket tid på att få en god relation med eleverna. Och är du med den typen av lärare som vill gå in och föreläsa och förutsätta att det fungerar i klassrummet, ja, jag vet knappt vilken skola man ska söka sig till, för jag tror att alla lärare behöver ha relationell kompetens, men här är det extra viktigt. Du måste verkligen vilja det om du ska lyckas bli en bra lärare och komma in här.
Hur gör, för det är du som anställer lärare?
Ja, det gör vi båda två. Ingla, du sitter och intervjuar för fullt just nu.
Vad tittar ni på då, eller vad tittar du på?
Just vad det gäller det relationella, så kolla av med vad personen tycker är viktigt. Hur har den fungerat i tidigare skolor? Har den goda exempel på hur den har byggt relation med elever? Eller när den har gått i clinch med en elev, hur löste du det? Gick det att lösa? Finns det en vilja att lösa? Nej, men det är en jätteviktig...
Så anställer Elon Musk sina... Ja, men han gör det. Han låter de man tänker anställa, eller ja, eventuellt, få förklara ett problem som de har löst. Och väldigt mycket i detalj.
Ja, men det är liknande nog ditt sätt. Ja. Nej, men jag tror också det är viktigt att prata om det här. Och jag brukar säga ibland att Bredängsskolan är ingen skola för nybörjare. Jag tänker att det är väldigt bra att ha lite erfarenhet, varit med om lite granna. Och kanske vara lite prestigelös, ett litet ord, men lite granna, så inse att jag måste också ibland som rektor backa och säga, nej men oj, det blev fel, nu fick jag en helt annan bild när du har förklarat det här. Och då kanske jag måste be om ursäkt, och det tror jag våra lärare får göra ibland också. För det kan vara lätt att komma in i ett sammanhang där det är en konflikt och få en bild. Och det gäller ju sen när man väl har förstått hela bilden att kanske kunna backa ibland och förstå, att lära sig någonting av situationer. Och också liksom våga erkänna för elever att det blir fel ibland också. Vi vuxna kan göra fel, och då får man be om ursäkt och visa hur man gör det också.
Så
man
vara mänsklig helt enkelt.
Man måste vara mänsklig och våga släppa prestigen när man kommer i situationer som man kanske inte mött innan. Och jag tror att vi har lättare för det ju äldre vi blir. Men det kanske är min fördom. Eller vad tror du, Ingla?
Det stämmer nog.
Finns det något annat? Finns det något annat som, eftersom du har, ja, du har övergripande ansvaret, är det någonting som du tycker är som vi inte har nämnt nu som är viktigt att ta upp också?
Ja, alltså vi i ledningsgruppen, vi gjorde en ledningsgruppsutveckling för några år sedan. Och då var det saker vi var överens om och som vi hållit fast vid. Och bland annat det här att verkligen hitta legitimerade, välutbildade, legitimerade, erfarna lärare. Och att orka hålla ut till vi hittar de personerna. För ibland är det väldigt svårrekryterat på vissa. Det är inte så lätt att hitta lärare i slöjd eller i moderna språk. Men att verkligen orka vänta ut och sätta en annons till och försöka hitta rätt person. Det är en utmaning ibland. För samtidigt är det ju då lägen där kanske kollegorna blir oroliga. Varför är inte alla lärare på plats när terminen börjar? Eleverna vill ha undervisning, man får press från föräldrarna. Helt rättmätigt naturligtvis. Men just att vi måste orka stå samman och liksom hålla fast vid att vi måste hitta rätt personer som vi tror fungerar här med våra elever och med vårt kollegium. Och det är en utmaning.
Vad gör en bra lärare här på Bredängsskolan?
Jag tänker att det är en väldigt ämneskunnig. Alltså man måste vara trygg och kunnig i sitt ämne. Och så måste man, som du säger, bry sig om elever och våga skapa relationer. Ja, det är spontant vad jag tänker. Inte vara rädd för att ringa upp vårdnadshavare alltså. Att verkligen visa att man bryr sig på alla sätt.
Så det är mycket det som är grundläggande, just att man bryr sig. Att eleverna blir sedda för den personen man är.
Ja. Vi är här för elevernas skull.
Ja.
Vilket jag upplever att de flesta i vår personalstyrka är.
Ja.
Vi jobbar så.
Jag tycker också, vi har ett jättebra elevhälsoteam. Vi har en jättebra lärargrupp. Det måste jag säga. Det finns väldigt mycket vilja där ute i klassrummen och i arbetslagen. Starka viljor som ibland är en utmaning för chefen. Men det är bra när vi utmanas av dem. För då märker man att de vill någonting.
De är helt enkelt motiverade att ge eleverna... Ja. Ja, så bra undervisning och
ja, det upplever
pedagogisk
jag.
Undervisning.
Och jag tror att många känner att man är här för att man vill göra skillnad.
Det tror jag själv varför man söker sig hit. För jag upplever när man intervjuar folk att man förstår vad Bredäng är och har liksom läst på om området. Och man vill göra skillnad. Kanske, men det är ett ställningstagande att det här är barn och ungdomar man vill jobba med. Vi vill att de här ska komma in i samhället, få en framtid och man vill att de här verkligen ska lyckas i skolan. Alltså jag tänker om man kommer in på vilka utvecklingsområden och utmaningar vi står inför, så tänker jag att det här med ett gott språkbruk är det som kommer stå i centrum för vårt arbete nästa år. Vi blev faktiskt intervjuade av tidningen Mitt i med några elever och de lyfte ju själva att det är en hård jargong och många fula ord och de kränkningar som sker på skolan, det är ofta verbala kränkningar. Man säger någonting fult och så säger man något om någon annans mamma och sen är bråken igång. Och det här har vi något att jobba med och jag tänker att vi tar upp det med eleverna och de förstår det och vi tar upp det med vårdnadshavarna. Men det jag tänker på en utmaning, det är hur man ska få ett engagemang bland föräldrar och människor som bor i Bredäng att markera, att bygga den här kollektiva andan som gör att man fostrar barn gemensamt. Där finns någonting, alltså vi försöker göra olika föräldramöten. Vi hade ganska god uppslutning på ett öppet hus. Så vi jobbar med att försöka bjuda in föräldrarna. Men vad jag vet har det aldrig funnits klassföräldrar här. Och det finns det ju på andra håll i stan, i områdena. Så finns det några klassföräldrar i varje klass. Jag tror inte det finns en enda klass här. Jag har inte hört talas om det. Att just att få ett engagemang där hos föräldrarna att göra någonting. Göra en hike med eleverna en helg eller någonting. Som inte bara behövde vara vi i skolan utan att man gjorde någonting gemensamt.
Mm. Att hitta receptet för att...
Hitta receptet för att få igång och bygga någonting sånt här. Om det här är något väldigt svenskt och som föräldrarna kanske inte känner till. om man inte har tiden och orken. Jag vet inte hur man ska bygga det här. Men jag tror att det skulle vara väldigt värdefullt om man kunde få ett engagemang från föräldrar att lära känna varandra, de andra föräldrarna i klassen och ha kontakt med varandra. Bygga gemensamma normer. När ska barnen vara hemma på kvällarna? När ska de vara i säng? Hur gör ni med mobiler? Får de ladda ner var som helst? Får dina barn göra det? Att man pratar om det här med varandra. För det skulle stärka föräldrarna och bli tryggare i sina roller.
Och eleverna skulle kunna, ja, tryggare i skolan och kunna, ja, resultaten i skolan skulle kunna bli bättre också.
Ja, det tror jag.
Absolut. Mm. Jag tänker superviktigt att man som förälder visar intresse för barnen, både skola och fritid, och stöttar. Men om man samtidigt kan träffa andra föräldrar och få stöttning själv, så vore ju det kanon. Mm. Och det som Anna lyfter, just det här med gemensamma ramar, eller få höra hur någon annan säger, nej men mitt barn ska ligga i säng klockan 10. Va? Jaha. Då kanske man vågar sätta den regeln.
Den gränsen.
Ja, den gränsen själv också. Vi har alldeles för många elever som sover för lite på vardagsnätterna. Så är det. Det är många som sitter uppe väldigt sent. Och det påverkar ju studierna såklart.
När det gäller föräldrarna, finns det någon man måste hitta någon sorts motivation som gör att de... Finns det någonting som ni tror skulle kunna fungera?
Så det som finns att bygga på, tänker jag, det är ju att jag upplever när vi kontaktar föräldrar, man vill verkligen sitt barns bästa. Och de flesta föräldrakontakter är väldigt goda. Och du hade ju en pappa som kom precis nyss, Ingla, ja, och tackade faktiskt för allt vad vi gör.
Jättefin sommarpresent.
Ja, precis. Mm. Att de ändå kommer.
Mm.
Och överlag så tror jag det är positivt. Men det blir ju en del som ifrågasättande också.
Ja, och det tycker jag är viktigt. Sådär, när skolans personal hör av sig hem, så är det ju superviktigt att vårdnadshavare inte ifrågasätter skolan, utan att man visar tillit och att man visar för eleverna att vi litar på skolan. Så, att vi jobbar tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt för eleverna. Vi ringer ju inte för att jävlas eller att vi hittat på saker. Det är ju jättejobbigt för de flesta och tar tid att höra av sig till vårdnadshavare och så. Så att det är ju inte det första en mentor eller undervisande, nej, lärare gör, och inte jag heller för den delen. Utan då är det ju faktiskt av en anledning.
Mm.
Och då är det väldigt viktigt att föräldrarna i sin tur visar för barnen att man tar det på allvar och att man tror på skolan och att vi ska jobba tillsammans. Och den här pappan som precis var inne nu, det är ju en förälder till två barn som vi har ringt till x antal gånger under läsåret.
Mm.
Men alltid fått jättebra bemötande. De har lyssnat, de har pratat hemma, de har återkopplat, vi har haft möten och allt möjligt. Och det är ju verkligen ett exempel på ett bra samarbete när vi jobbar tillsammans för att det ska bli bra. Och nu kom han och tackade jättemycket och önskade glad sommar och tycker att det känns kul.
Ja. Mm. Hur påverkar det? Blir det bättre resultat för eleverna? Mår de bättre i skolan? Ja, hur märks det?
Jag tror att det blir bättre för eleverna. Och jag tror det är viktigt att sätta gränser. Så hit men inte längre. Det är inte okej att du gör så där eller säger så där. Att man... Ja, jag tror att det är viktigt.
Mm. För ofta är det föräldrarna, det är de som kan nå fram.
Mm. Mm.
Absolut. Men även du, fick inte du någon fin utmärkelse av eleverna i nian? Det vill du inte tala om. Du fick jo, någonting som årets gränssättare.
Skolans gatecrasher.
Ja.
Här går gränsen, stod du på den. Jag har varit inne i en klass ganska många gånger och sagt att nu räcker det här. Nu får du vara nog.
Mm.
Här går gränsen.
Ja, mm. Vi fick till och med ett plakat för det ifrån klassen.
De var glada efteråt, att eller många elever där var glada.
Det vet jag inte, nej. Du får nog fråga eleverna.
Jag tror de uppskattar det, annars hade du inte fått den.
Jo, det tror jag också.
Ja.
Bara, om man pratar om värdegrunden som är central för skolan, för att lyckas? På vilket sätt?
Jag tänker att det är också ett fokusområde i det här med ett gott språkbruk. Och vi har tagit hjälp av, jobbat med ett material som heter Alla rätt som vi ska jobba vidare med. Och det är just att få ett gemensamt förhållningssätt. Att hur bemöter vi när någon använder fula ord och att vi gör lika i personalen. Så det är lite grann som vi försöker att jobba med och också ta lite stöd då från professionella som är duktiga på det här. Det är en del av fortbildningen för lärarna. Och vi hade för något år sedan har vi också haft mycket föreläsare. Innan corona så kunde vi ta in lite olika föreläsare, men det ska försöka starta upp igen. Och då kan det vara föreläsningar som handlar om hur man har svåra samtal, hur man möter elever, hur man orkar lyssna på deras och hur man tillrättavisar. Men också nu så fick jag kontakt med Andreas Jonsson igen som föreläser om att få vara den man är helt enkelt. Han har en föreläsning, vad händer när bollen inte är rund, när man inte är som alla andra eller som normen i samhället. Och han kommer tillbaka till hösten och det är nog 2 år sedan han var här senast. Och då tyckte eleverna, många elever kom och tackade och tyckte det var den bästa föreläsningen de har fått. Så det finns ju ett sug efter sådana här frågor. Och jag tänker ibland att vi blir så inriktade på det här med språket och betygen. Men att det är viktigt att vi inte glömmer det här med att man också ska växa som människa och hitta sig själv och sin identitet och läggning.
Självkänsla.
Ja, självkänsla och våga vara den man är. Det är inte så lätt att vara normbrytande i Bredäng tror jag för eleverna. Det är några som går ut och är förebilder. Och ibland kan det vara tufft för dem. Att det inte accepteras i hemmiljön till att börja med och så. Så att man får vara stark.
Har du något konkret exempel på, ja?
Det händer ju att vi får jobba ihop med socialtjänsten. För att till exempel en elev kommer hem till sina föräldrar och berättar att man är homosexuell. Och man vill gå ut med det och vara den man är. Men att det inte accepteras hemma. Och där har vi fått stötta enskilda elever i samarbete med socialtjänsten. Så det, man tycker det ska vara accepterat överallt idag, men det är det inte.
Fungerar det? Hur reagerar lärarna? Hur reagerar föräldrarna?
Ja, det vet jag faktiskt inte hur de har reagerat. Någon har stött bort. Och sen det är ju socialtjänsten då som går in. Så det är inte vi som jobbar så nära föräldrarna, utan vi försöker hjälpa eleven och stötta eleven och fortsätta med sitt skolarbete. Men det är klart att det är ju fruktansvärt tungt att klara av att gå till skolan och fokusera på matten och svenskan och engelskan när man inte vet om dörren är öppen när man kommer hem på eftermiddagen. Men just att jag tror att det är viktigt, vi behöver prata om det här att vara normbrytande, få vara sig själv och stå upp för den man är och bli accepterad. Och att kompisarna ska acceptera den man är, det är ju det vi kan jobba med här i skolan. Och då är det viktigt med att det kommer in föreläsare som vågar att ta upp de här ämnena på lite nya sätt. Och sen kan vi följa upp. Det blir lite stöd för oss i skolan att få någon utifrån.
Så att när man hjälper ta upp de här eleverna frågorna. Med personlig utveckling.
Ja.
Att fungera bra med varandra och må bra själv och så.
Ja, vi har ju ett dubbelt uppdrag där enligt läroplanen. Vi ska ju hjälpa eleverna att utvecklas till de människor de är. Och liksom ta ansvar och bli kloka och handlingskraftiga medborgare i vårt samhälle. Men också nå de kunskapsmålen som skolan har. Och att vi måste jobba med båda dem. Och för oss är att, liksom att jobba språkutvecklande med ett gott språk. Det är liksom kanske de 2 viktigaste liksom delarna i båda de uppdragen. De går ihop, tänker jag, på den här skolan.
Hur är just det här fallet när det gäller värdegrunden? Hur formulerar ni den för eleverna?
Alltså jag tänker att det är ju mycket det som vi går tillbaka till, ordningsreglerna, hur vi förhåller oss till varandra. Men också att man tar upp i undervisningen på olika sätt värdegrundsfrågor. Men jag tror att vi går tillbaka till mycket där till relationerna och att acceptera att man får vara den man är.
Mm. Som det står att man visar just väldigt mycket respekt för varandra. Att man inte mobbas i skolan och så.
Nej. Så den är viktig, den finns där. Och sen tar man ju väl upp på olika sätt i undervisningen. Jag tycker jag har sett en hel del fint arbete. Vi har lite trivsel och trygghetsdagar när man kan göra olika övningar, blanda grupper, lära känna fler på skolan. Men också att vi har de här rocka sockerna-dagen och passa på att ta upp sådana frågor lite grann då.
Alltså, rocka
sockerna, det gör man ju en dag för att uppmärksamma människor med Downs syndrom, att man kan ha olika färg på sockerna.
Okay.
Och den försöker vi ha också i och med att vi har grundsärskola också, ja. Att vi ska liksom uppmärksamma det också, att vi, när vi har trivsel och trygghetsdagar, att grundsärskolan är med och att vi liksom försöker så långt vi kan. Vi hade niornas lunch och då kom niorna från grundsärskolan också och satt med och det fungerade jättebra. Alltså vi försöker liksom så att alla får vara med.
Ja, ett accepterande förhållningssätt att sprida det bland eleverna.
Ja, att
man
inte gömmer någon utan visa på och kanske särskilt uppmärksamma sådana dagar också.
För det är bara en sida som ordningsreglerna är. De är väldigt tydliga och det går att klicka här bredvid. Där finns den A4-sidan då med era ordningsregler.
Bra.
Kan du berätta om Lugna studion?
Ja, det är vår specialpedagog som har utvecklat under det här läsåret. För att i flera klasser så kan det ofta finnas någon elev som har lite extra svårt i det större sammanhanget och behöver ett mindre sammanhang. Och då har hon utarbetat det här rummet. Ja. Vi har flera elever som kan behöva ett mindre sammanhang för att lyckas bättre med sina studier. Och vår specialpedagog har under det här läsåret gjort i ordning ett rum som vi kallar för Lugna studion. Där vissa elever kan få sitta i kort stund eller en lång stund beroende på vad deras behov är. Då. Men det är tillsammans med specialpedagogen som vi tar fram ett schema för det. Och vilka som kan få sitta där. Men det har varit väldigt uppskattat.
Ja. Kan du berätta lite mer om hur det är konkret för en elev kan fungera?
Att eleven kanske börjar lektionen med klassen och lyssnar på genomgången som läraren har. Men efter det så kan den sen få gå iväg och sätta sig i den här studion istället och jobba enskilt.
Så att det inte är en massa ljud runt omkring och den här eleven kanske just har svårt för när det att bli störd.
Precis, ja. Och vissa gör det under några lektioner och någon enstaka elev har gjort det nästan bara. Att när eleven är i skolan så sitter eleven i den studion. Och så försöker specialpedagogen samarbeta med undervisande lärare att få material, vad eleven ska göra och så. Men det kan ju vara ett jättestort steg för någon som kanske annars inte hade varit i skolan alls. Och det kan vara ett första steg att komma tillbaka till skolan, men att man får sitta i det här rummet. Men målet ska ju naturligtvis vara att de så småningom ska ut i klassrum.
Mm. Men så att de får på något sätt mera studiero helt enkelt. Ja. Och sen när de har fått det så kan de vara i vanliga klassen igen.
Precis, det är ju förhoppningen.
Mm. Anna, just det här med att ni har två lärare i några ämnen.
Mm. Ja, drömmen är väl att vi skulle kunna utveckla det här och ha det mer, men det är ekonomin som sätter ramar för. Så vi har fått prioritera var ska vi ha två lärare. Och jag tror att det ganska länge varit att man försökt haft mindre grupper och fler lärare just i ämnet svenska och svenska som andra språk då på högstadiet. Så nu har vi kvar i svenska och matte två lärare. Vi hade engelska en period, men vi ser också att engelska är ett ämne där som eleverna klarar bra. I princip alla blir godkända i engelska. Det är väl för att man hör det så mycket runt sig i vardagen och så vidare. Utan det ämnet eleverna har svårast med är matematiken.
Mm.
Och svenskan ser vi som viktig då, för det blir liksom nyckeln eller en dörröppnare till flera ämnen att verkligen jobba där. Så att de kan få mycket stöd av lärare i svenska och svenska som andra språk.
Jobbar lärarna, de här två lärarna, jobbar de på något särskilt sätt?
Det kan se lite olika ut beroende på vilka lärarpar det handlar om. Men helt klart är ju att, att de här två kan ge jättefina resultat. Så att det är ju viktigt att båda har ansvar för det som sker i klassrummet. Så att det inte är en lärare och en hjälpassistent eller så. Utan båda är lärare och de behöver ju vilja jobba tillsammans. Så att de samarbetar och verkligen försöker anpassa undervisningen efter elevernas behov. Och lärarna lyfter ju själva väldigt många saker som de tycker är positivt. Men till exempel så är det ju att man får vara två vuxna i rummet. Har ju en lugnande effekt på gruppen direkt. Och att man kan belysa frågor på olika sätt. Eleverna får ju mer hjälp när de är två. Får de mer hjälp så kanske vi får en högre måluppfyllelse. För att vi ror fler i land. Och lärarna tycker att de utvecklas själv som lärare. För man tar del av varandras undervisning. Och det har varit positivt. Sen är det ju också väldigt bra att det blir mindre vikarier på så vis att om någon lärare skulle vabba eller vara sjuk själv eller behöver vara borta för av någon anledning så behöver man inte ta in en vikarie utan då är den andra läraren kvar så att eleverna får ju en kontinuitet. En annan sak som är väldigt bra med tvålärarsystemet är att lärarna har ju möjlighet att anpassa på ett helt annat sätt. Man kan dela klassen i två grupper, man kanske kan ta 3-4 elever och jobba med en lärare. Det kanske är någon som har svårt för muntlig redovisning i stor klass. Då kan man möjliggöra det. Man kan ibland göra en till en. Alltså det blir ju så mycket enklare för dem att kunna göra olika anpassningar.
De eleverna som behöver mer stöd, de kan, ja, en lärare kan koncentrera sig på dem. Och sen så är det många elever som inte behöver något särskilt stöd. Och, ja.
Ja, precis. Och det kan ju alternera. Då kan ju en lärare kanske jobba i 5 veckor med de här 5 eleverna kring ett visst område.
Ja.
Och sen kan de ju byta.
Mm.
Och då kan ju den andra läraren som har haft en större del av klassen ta dem, den mindre gruppen och göra tvärtom. Men de gör på lite olika sätt.
Mm. Vad är det viktigaste som ligger bakom att ni har lyckats höja resultatet? Det är, för sig, det är ju allting ni säger.
Alltså jag tror det finns skolforskning som stödjer det här att när det är en skolledning, ett kollegium, personal som stannar att det är gynnsamt att man jobbar ihop sig. Så det kanske är en sån faktor som har varit bra här. För nu har vi varit en skolledning som har varit några år men vi har ju personal som har varit väldigt många år här. Och vi tycker också, vi märker att omsättningen har blivit lägre, att det är färre som byter och det kan vara många olika skäl, jag hoppas ju det för att personalen trivs här på skolan. Men det kanske också har blivit att man är mer rädd om de tjänster man har. Det kanske finns fler lärare, inte lika mycket omsättning. En period var det tror jag väldigt svårt att få tag i behöriga lärare. Och då blev det också att många hoppade mellan olika kommuner. Det var ett sätt att få upp lönen. Och nu tycker jag det verkar som det är lite mindre av av det beteendet, vilket jag menar, jag vill inte säga något ont om lärare som försöker få upp sin lön, det är ju absolut, har de all rätt i världen att göra, men för eleverna och för skolan, för oss blir det ju en väldig trygghet om det är samma personal som jobbar flera år och så jobbar man in några nya varje år, det är naturligt.
Ja.
Och det blir ett lugn som jag tror gynnar eleverna.
Tack Ingela och tack Anna för att ni blev intervjuade.